Så härligt då att höra vittnesbörden igår. Och Anna, du vart ju helad igår. Var inte det? Jag tänkte så. Va? Vad sa du? Var det i förrgår? Men visst var det fantastiskt? Och jag tänkte när du stod där framme, tänkte jag att hela du bara lyste. Det var så härligt. Så underbart. Många fler vittnesbörd har vi, så att det är bara lämna in det, så får vi skicka dem också till våra syskon uppe i norra Norge. Ni vet ju att jag har haft en besökelsetid. Och vi var ju i Uppsala i fredags. Och så, ja, men Linda, hon ber 10 timmar i sträck, och då blev folk deppade. Och det kom fram en tant som sa, ja, jag ber inte alls om. Det var så lustigt. Vi får skratta där på det där stället. Men det är faktiskt så att så här mycket som jag har bett nu har jag inte gjort tidigare. Så har jag inte. Jag har bett mycket, för jag är en bedjare. Men i den här besökelsetiden så kallade Herren på mig att stanna kvar. Jag måste säga att det har varit en utmaning. Att på olika sätt stanna kvar inför honom kanske 7 timmar och ibland längre. Och stanna kvar i hans närvaro. Och då har det inte varit så mycket bön för andra saker. Det är klart att när jag hade bett länge så frågade jag ju Herren, är det något du har på ditt hjärta som du vill att jag ska be för? Och då kunde han ge mig 2 eller 3 bönämnen. Så det blev ingen stress. Och då fick jag be för missionen, församlingen och så här. Men det här har varit en väldigt speciell tid. Och jag vet inte hur den kommer att utformas på framtiden. Men att få bara vara i Guds närvaro och få de här dimensionerna där du börjar känna att du börjar komma i kontakt med paradiset är väldigt speciellt. Alltså komma till en plats där, som vi sjöng här nyligen, där det inte finns någon oro, ingen oro alls, ingen ånger, ingenting. Det är bara fullständig frid. Och då behöver Gud inte säga så mycket, men det han säger i den här ljuvliga tystnaden är allt är bra. Allt är bra. Du är rättfärdiggjord. Och så får stanna kvar. Och sen kommer han att uppenbara sitt hjärta. Alltså sitt väsen. Alltså det blir någonting helt annat. Men nu den här sista tiden när Herren börjar säga, nu går vi in i utrustningstiden. Både med dig och med församlingen. Vi går in i en utrustningstid. Och nu önskar jag att ni ska känna en glädje över att vi går in i en utrustningstid. För som ni vet, när jag fyllde år nu så talade jag till er om att de steg som jag önskar att få ta för framtiden är att på varje plats, eller på så många platser som möjligt utöver världen, få etablera bibliska helande center. Inte någon uppblandning, nu är inte jag emot psykologi och psykiatri och så, men det ska vara Guds kraft utifrån att Jesus lever, som vi hörde igår. Alltså Jesus lever, och vi ska sammanfoga människor med den levande uppstående konungen utifrån det fullbordade verket på Golgata kors. På Guds löften. Och med den heliga andes kraft och alla andens nådegåvor. Och det som Herren säger är att vi har legat på en ganska låg nivå av nådegåvor. Både i Sverige och utöver världen. Men det kommer att bli en starkare smörjelse. Ett starkare genombrott när det gäller andens nådegåvor. Och en starkare och tydligare smörjelse som rör det profetiska. Att kunna tyda drömmar, att kunna förklara för människor vad som händer. Alltså sätta ord på det som Gud gör i den här yttersta tiden utifrån profetorden. Och därför därför är det en nåd om ni läser profetorden i Gamla testamentet och ser hur de uppfylls i Nya förbundet genom Jesus Kristus. Att det finns en koppling mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Där alla Guds löften, där alla de profetiska orden är uppfyllda i Jesus Kristus. Vissa är inte uppfyllda än. Det finns bara i löftesform att han ska komma på himmelens skyar. Och det ska bli ny himmel och ny jord där rättfärdighet ska råda. Och därför skulle jag ju önska också att både pastor Gunnar och jag fick ge vår bästa av vår tid att rusta er också i bibelskola. att om ni har gått ett år, att ni går två år, att ni går tre år. Jag hade en elev här som jag pratade med som har gått två år och nu gick hon ettan igen på distans. Jättefint, och det här är en mycket välutbildad person som arbetar inom sociala och så här, som har hög kompetens och utbildning. Hon vill rustas av den helige ande. Så känner du så här att du liksom har blivit lite rostig i rören och du känner att jag behöver få lite mer av Gud, så finns det möjligheter också att gå på distans. Men vi önskar ju såklart att alla ska vara här. Men vi går in i en tid av utrustning. Och vi behöver säga ja till Gud när det gäller det här. Jag vill låta mig utrustas. För sen när ni ska åka ut med oss. Nu åker vi till många platser under den här våren. Men då får ni inte vara rostiga i rören. Vi behöver team som åker ut. I Uppsala hade jag behövt säkert 10 förebedjare. För jag tänkte så här. Tänk att Gud handplockar människor med så stora och djupa behov. Och så för han dem inför sitt ansikte. Och så får du och jag vara med och betjäna i den heliga andes kraft. Visst är det underbart? Så tänk på det här lite grann för den här utrustningstiden. Och jag går själv in i bön nu. Jag kommer att vara många timmar inför hans ansikte. Men det han säger är utrustningen. Och vi kommer att få vara med i ett försoningsarbete, han sagt också. För det är mycket som är oförsonat, inte bara i kristenheten. Det är oförsonat mellan kyrkofamiljerna. Och han kan inte hämta en brud som är så trasig. Och jag tycker att Gud under den sista veckan eller veckorna har talat till mig mycket om den sorg han har på grund av såren i sin kropp. Och jag har fått vara med och be med människor och vädja till dem. Skada inte Kristi kropp. Skada inte Kristi. Vad än du gör, skada inte Kristi kropp. Gå inte i uppror mot ledarskap. Håll inte på med saker som skadar kroppen. Böj dina knän inför Herrens ansikte. För vi går in i en tid av försoning, av rening, av upprättelse och läkedom. Och jag tror vi kanske också här i arken får vara med i det här försoningsuppdraget som både gäller på olika plan. Vi får se hur Herren vill utrusta oss på det här sättet. Så jag ska börja läsa ifrån Psaltarpsalmen 138. Jag tycker den här psalmen är så jättefin. Den heter Tacksamhet för Herrens hjälp. Och det var så fint, Emma, när du talade där om staven. För det står ju också att när han räckte ut staven så började det blåsa en vind. Alltså den heliga ande började blåsa i den här gensvaret som Moses gav till Gud. Och jag ska läsa den här salmen, den är inte så lång. Psaltarpsalmen 138. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Jag vill lovsjunga dig inför gudarna. Jag vill tillbe inför ditt heliga tempel och prisa ditt namn. För din nåd och din sanning. Och för att du har gjort ditt ord och ditt namn större än allt. När jag ropade svarade du, och du gav mig frimodighet och kraft i min själ. Herre, jordens alla kungar ska tacka dig när de hör din muns ord. Och de ska sjunga om Herrens vägar, för Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, han ser till den ringe. Den högmodige känner han fjärran ifrån. När jag går genom nöd håller du mig vid liv. Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede. Din högra hand frälser mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, evig är din nåd. Överge inte dina händers verk. Och det kommer inte Herren att göra. Tack Jesus. Så ni som har varit nu här och fått helande, det är Herren som befästar. Det är Herren som sätter sigillet. Och det är Herren som smörjer er och ger er hjälp att bevara också det som Gud har lagt i era liv. Och jag tycker det bästa sättet att bevara är genom tacksägelsen. Jag tycker jag hör när jag går här i arken på dagarna, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Ibland vet jag inte om det är jag själv som säger det eller om det är någon runt omkring. Men vi börjar höra mer och mer, tack Jesus för allt du har gjort för oss. Idag ska jag predika lite grann från Daniels bok. Jag har varit inför Herren och läst mycket Daniels bok för att se vad är det för viktiga saker som måste finnas som ingredienser, eller man ska säga, i våra liv och i församlingens liv för att få flöda i den här övernaturliga profetiska smörjelsen, för att sätta ord på det som Gud har på sitt hjärta och ge förklaringar till människor. För vet ni att människor kommer att stå rådlösa inför havet och vågorna står. De kommer att fråga, finns det någon? Och då kommer de att fråga alla visa i landet. Alla spåmän och spåkvinnor och alla trollkarlar. Och fråga, finns det någon som kan förklara det här? Och ingen kommer att kunna förklara det. Och då kommer ljuset att falla på Guds församling. Och då kommer vi att vara redo. Jesus säger så här att att vi ska leva i världen men inte av världen. Det här är jätteviktiga principer. Han tar oss inte ut ur världen så att vi aldrig mer kommer tillbaka till världen. Men vi måste först vara i hans rike under en längre tid innan vi kan ta oss tillbaka till världen. Tar vi tillbaka för världen för tidigt så kommer vi att smittas och påverkas av de saker som finns kvar i vårt förflutna och det som vi har gått igenom i livet. Men han sätter oss i den älskade sonens rike, eller hur? Och så får vi lära känna Jesus och försoningen och kärlekssmörjelsen. Och sen tar han och för oss tillbaka till världen. Men då får vi inte leva i världen, av världen, på det sättet. Utan vi måste fortsätta att leva med Guds rike på insidan. Och med Guds härlighet. Så vi bär Guds härlighet in i den här sargade världen. Och då behöver du och jag veta att var än vi är så står vi på helig mark. Vi står på helig mark. Och vi är bärare av Guds härlighet. Och den uppenbarelse som Gud har i Jesus Kristus. Där han uppenbarar sitt namn, sitt ord, sina ögon och sitt hjärta. När vi kommer in i Daniels bok så levde ju han lite drygt 600 år innan Jesu födelse. Och han valde inte att komma till Babel. Alltså de blev tillfångatagna, han och hans bröder. För man tog ju de vackraste ungdomarna, de som kom från fina familjer, tog man till Babel för att man skulle träna dem. Och de hade en 3-årig skola där i Babel. Där de här ungdomarna skulle tränas i det kaldeiska språket. De fick nya namn. De hette inte Beltesassar eller Sadrak, Mesak och Abednego. Det var okulta namn. Det var namn på gudar. Och de skulle lära sig allt det här okulta i Babel. För att sen kunna tjäna i kungens hus och stab och vara förvaltare. Men de här bröderna med Daniel i spetsen gjorde ett beslut. Och Herren talade till mig så här. De gjorde ett beslut i sitt hjärta. Ibland gör ju du och jag beslut mera i det naturliga. Men vi behöver göra beslut i vårt hjärta. Djupare beslut. Och de gjorde ett djupt beslut i sitt hjärta. Att de skulle vara kompromisslösa i sin kärlek till Gud. Att de under alla omständigheter, hur det än blev, så skulle ryktet om dem vara att de ständigt tillbad sin Gud. Det var deras rykte. Alltså de här tillber alltid sin Gud. Och Daniel, han ändrar inte på någonting trots omständigheterna. Och jag tänker ibland så här, borde han inte ha varit lite så där religiöst vis och inte öppnat fönstret när han skulle be? Han öppnade fönstret mot Jerusalem och bad 3 gånger om dagen oavsett omständigheterna. Men det här beslutet som de gjorde i början, det här djupa, djupa beslutet som varje nyfrälst person måste göra. Och vi får ju göra det sen i olika tider, i konferenser och möten, så gör vi de här besluten. Vi tänker inte orena oss. Vi tänker inte orena oss. Och det står i 1:8 i Daniels bok så står det. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Alltså det har varit beslut i hjärtat. Och när du gör beslut i hjärtat så får du något som heter favör. Gud öppnar dörrar för dig. Beslutar i ditt hjärta att du vill tjäna Gud mera, så kommer Gud att ge dig favör, vet du det? På arbetsplatsen. Du kommer att få högre lön. Därför det som är beslutat i ditt hjärta. Du kommer ihåg ett bibelställe som också står så här. Att Guds ögon överför hela jorden. För att bistå dem med kraft. Som söker honom av hela sitt hjärta. Och vi ska ju älska Gud med hela vårt hjärta. Och hela vår själ. Och då får vi fråga Herren. Vilka beslut vill jag göra i mitt hjärta? Och det här är nog det allra viktigaste beslutet som du och jag kan göra i vårt hjärta. Jag tänker inte förorena mig med det som finns i världen. Jag tänker inte förorena mig med det som finns i världen. Och därför tror jag att Guds närvaron är avgörande. Därför när du praktiserar Guds närvaron och hamnar i en miljö, kanske på en arbetsplats där alla många svär eller har dåliga skämt, då kommer du att vara en helig plats, en uppenbarelseplats för Gud. Och det kommer inte dröja länge förrän folk börjar säga, ursäkta att jag svär. Och du tänker, varför reagerar de så där? Jo, därför att Guds härlighet, Guds närvaro blir uppenbarad igenom dig. Och nu fick de favör. Kungen hade kunnat sagt nej. För han var rädd att de inte skulle, att de skulle bli magra och så här. Och ja, han var orolig att de inte skulle liksom kunna jämföra sig med de andra unga männen som fanns i den här staben. Men jag tror de bad till Gud, ge oss en större skönhet än alla de andra. För de bad att få äta sånt som de andra inte åt. De sa, vi vill inte dricka vin, vi vill bara dricka vatten. Och vi vill bara äta grönsaker. Det här var liksom en bild på att vi tar inte världens mat in i våra liv. Alltså, det här är en bild på det, så du behöver inte bli vegetarian. Du förstår att det här är en biblisk, symbolisk beskrivning. Och då behöver du veta, vad är det för mat som serveras i världen? Den maten ska du avvisa, för du har gjort hjärtas beslut. Och då säger den här hovmästaren att, men jag vet inte om jag kan tillåta det här. Men så fick de barmhärtighet att pröva under en tid. Och det står så här 10 dagar då. Men efter 10 dagar visade det sig att de såg bättre ut. Och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. I det här beslutet kunde Gud smörja dem. Gör vi inte det här beslutet så kan vi inte bära en hög smörjelse i den helige ande. Därför det blir uppblandat. Det blir inte vackert. Och vi sjunger ibland så här om Jesus. Du är den vackraste. Du är den skönaste. Och det finns en skönhet som kommer från den helige ande. Och lägger sig i en människas hjärta. Jag har sett när människor gör de här besluten. Det syns i ansiktet. Det är någonting vackert som strålar fram när man gör de här besluten. Och jag tror att den profetiska tjänsten i den yttersta tiden måste vara vacker. Den får inte ha huggtänder. Den får inte ha tendens till stenar. Den får inte ha klor. Den får inte vara arg. Den måste vara vacker. Det är någonting med den heliga andes smörjelse. Den är vacker. Och jag tror att det strålade kring de här killarna, oavsett om de hade fått okulta namn och allt där. Så strålade det omkring dem. Och det står att dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Vet ni att Daniel på sikt, han blev ledare för alla de här spåmännen. Han blev chef över dem, står det i Daniels bok. Alltså han blev chef. Därför han hade en helt annan smörjelse. Och Bibeln beskriver en excellent anointing. En övermåttan hög ande vilade över Daniel. Och jag känner att Herren har en sån längtan att kunna smörja sin kropp med en övermåttan hög smörjelse. Känner ni längtan nu? En övermåttan hög smörjelse. 10 gånger. Det står så här. 10 gånger visare. 20 versen i kapitlet. Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var de 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rika. Och Daniel var kvar ända till kung Kores första regeringsår. Och ni kanske kan det med kung Kores. Gud ledde hans som vattenbäckar så han skulle bana väg för att Israel skulle få bygga upp sitt tempel i Jerusalem. Och det är fantastiskt att läsa om den här kärleken. Alltså den här kärleken som är villig att betala vilket pris som helst. Och det är bara den kärleken som jag tror Herren längtar efter att föra in i våra hjärtan. Alltså det är bara kärleken som gör att du och jag är villiga att betala vilket pris som helst. Ni vet, Petrus han tyckte att han skulle klara av det i egen kraft, men det gick ju inte. Alltså han utmanar ju Jesus och säger att alla andra kommer kanske att svika dig, men jag kommer aldrig att svika dig. Och Jesus tittar på honom med lite sorg i ögonen och säger, innan tuppen har galt så har du förnekat mig 3 gånger, aldrig i livet. Han tror inte på det, för han tror på sin egen kraft. Och därför så är det så att Jesus frågar 3 gånger vid uppståndelsens morgon, älskar du mig? För han vet att det är bara i den kärleken som Petrus kan gå en väg som han inte själv har bestämt. Kommer ni ihåg det? Du som får gå på en väg nu som du inte själv har valt. Och det är bara kärleken som gör att du och jag kan stå i de situationer som vi inte väljer. Och ni vet ju att innan tuppen gal så hade han ju förnekat. Och då fick han gråta de här bittra tårarna. Och ibland är det bra att få gråta bittra tårar. Därför att man ser att den egna kraften räcker inte till. Och för att du och jag ska kunna få flöda en profetisk smörjelse som får betydelse. Så behöver vi få ännu mer av den kärleken som har både djup och bredd och höjd och längd. Och den finns i Jesus Kristus. Så jag tycker det är så fantastiskt att läsa Daniels bok. Jag var inne i varenda berättelse. Därför att han kompromissade aldrig. Han hade ingen fruktan, han hade ingen så att säga rädsla att bli förkastad eller sådana saker. Det enda han tänkte på, hans bröder också, vi ska behaga Herren. Vi ska behaga Herren i allt vi gör. Och det första som händer här i Daniels bok är att kung Nebukadnessar får en dröm om framtiden. Alltså ni vet den där guldstoden och leran och allt det här, leran och järnet i fötterna och alla kungar som ska komma. Så vaknar han ju med en väldigt, väldigt fruktan. Vad kan det här betyda? Och jag tror många ledare idag kommer att fråga, vad kan det här betyda? För vi kommer att se tecken, det står ju det. Tecken, vad kommer det här att betyda? Då får du och jag inte vara som Kalle på gärdsgården. Gunnar brukar säga, vad är Kalle på gärdsgård? Utan det är liksom, vi lever i vår egen lilla bubbla och vi kan lika lite som alla andra. Och spågubbarna kommer och förklarar och alla upp sin församling. Den är det okulta kommer och förklarar vad det är som sker. Men Gud kommer resa upp sin församling i en smörjelse för att förklara yttersta tider. Och ge ord och förståelse till människor som söker efter vägledning. Och då kommer ju kungen och försöker få tag på alla spåmän i riket. Ingen kan ge uttydningen. Och jag tackar Gud för att det kommer att bli stopp för det okulta. Ingen kommer att kunna ge uttydningen. Och Gud kommer att lägga en smörjelse och en härlighet på sin församling. Det är därför som Gud kallar på oss. Det är därför som Gud sammanfogar oss. Det är därför som det blir en helig Guds fruktan. En kärlek till Gud. Vi leker inte med det andliga. Vi hittar inte på en massa saker. Och det gjorde inte Daniel heller. För när kungen säger att nu ska alla dö. För ingen kan ge mig tydningen. Då är det någon som säger. Men vi har någon här som brukar kunna ge tydningar. Han heter Daniel. Och kungen kallar på Daniel och säger. Daniel, nu får du ge mig den här tydningen. Och då säger han. Det kan inte jag, säger han. Det kan bara Gud. Det är bara Gud som kan ge tydningen. Och han ber sina kompisar, sina bröder. Sök Herren, jag måste få tydningen. Och under nattens timmar så ser han den här stoden av guld och silver. Den här jättestoden som är en bild på många, många, många kungar innan Jesus kommer tillbaka. Och så beskriver han det här. Men så säger han på slutet när han beskriver för Nebukadnessar. Det kommer att lösgöras en sten. Som kommer att krossa fötterna på den här stoden. Och krossa allt guld, allt silver. Och det kommer att bli ett rike som aldrig någonsin kommer att förstöras. Ett rike som inte kommer att ges till något folk. Och han talar om Guds eviga rike. Det ser han. Och vi ska inte skämmas för att tala om evigheten, Guds rike, Guds salighet och Guds härlighet. Allt det politiska, alla med kungarna, alla med ledarna. Allt kommer att krossas av en enda sten som lösgörs. Som kommer att uppfylla hela jorden. Och i slutet av Daniels liv får han ju se det här ännu tydligare. När han får visionen för den yttersta tiden. Och han ser den gamle som träder fram. Han ser människosonen som kommer på himmelens skyar. Han ser ett rike som aldrig kommer att förstöras. Och han ser att det riket kommer att ges till Guds heliga. Och när han får den synen så sprättar han inte omkring utan han faller ner så som död. Han tappar all sin kraft. Och jag vet att när Herren kommer att börja flöda på det här sättet i Guds församling så kommer det att bli en sån gudsfruktan. Det kommer att bli sån helighet. Det kommer att bli på ett helt annat sätt än jag tänker ibland så här att man, det profetiska får inte vara kaxigt. Nu vet jag inte vad jag beskriver med kaxigt, men ni vet någonting vad jag vill säga i det här. Alltså när Daniel fick de här profetorden, han låg på sitt ansikte. Han kunde knappt andas och fick lyfta upp honom. Därför att det blev en sån helighet och en sån beröring i den heliga ande. Och vi bereder oss för det. Jag har träffat människor genom åren som har blivit berörda av Gud. Och de har sagt, Gud, ingen mer, jag dör. Alltså det var så härligt så de nästan lämnade sina kroppar. Och vi förbereder oss, vi som har sådana här bräckliga lerkärl, vi förbereder oss för att bära Herrens övernaturliga smörjelse i den yttersta tiden. Och därför tror jag att helande är så viktigt. Visst är det så, Tom Roger? Därför att lerkärlen får inte vara för brustna och trasiga. Men Gud är ju nådefull, han kan också använda ett trasigt lerkärl såklart. Men jag tror ändå att Gud vill stärka lerkärlen för att klara av och bära smörjelsen. Och jag berättade för er igår att Herren kom till mig och sa, det var kanske i augusti någonstans där. Så sa han så här, Linda, jag ska ge dig bättre hälsa. Jag tänkte, jag har ju ganska bra hälsa. Men jag märkte nu, under hösten så tänkte jag så här, jag kan stå hur länge som helst. Det hade jag inte kunnat förut. Ibland satt jag mig till och med ibland under lovsången. Men det var konstigt, tänkte jag. Jag kan stå hur länge som helst. Det här måste vara det som är förbättrad hälsa. Och jag tänkte, det behöver jag verkligen när man ska gå till Filippinerna. Och alla dessa pastorer som ska ha förbön. Gud ska förbättra vår hälsa. Men vi ska bära smörjelsen. Och jag har varit med i möten där första tolken faller, andra tolken faller, tredje tolken faller. Har ni varit med i sådana möten? Alltså de börjar tolka och så faller de under kraften. Och alla skrattar och tycker att det är underbart. Och sen faller alla. Och jag minns när pastor Gunnar och Bill Pränkar rullade ner för modet. Guds kraft var över dem. Men när jag har sett allt det där så jag tänkt så här. Vi måste klara av att bära smörjelsen. Det är inte säkert vi har 10 tolkar när smörjelsen faller. Utan vi måste klara av att bära smörjelsen. Att även när smörjelsen är stark i låsången så faller inte låsångarna under smörjelsen. Även om det är underbart att få göra det då och då. Därför måste vi bära smörjelsen och klara av att bära smörjelsen och Guds härlighet. Och sen ser vi det här kompromisslösa. Jag är så gripande när jag ser det här. Kompromisslösa i Daniel och hans bröder. För de hade sån kärlek till Gud. Att det var det som var drivkraften att bara säga nej. Alltså det är kärleken till Gud som hjälper dig och mig att säga nej. Och när Nebukadnessar då sätter upp den här jättestora guldstatyn av guld. Och 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den måste ha varit jättestor. Och så använder han liksom lovsång. Inte kristen lovsång. Men han säger så här. när ni hör då horn och pipa, cittra, lyra, harpa, säck, pipa och alla slags instrument, då ska ni falla ner och tillbe den här jättestora statyn. Och alla gjorde ju det. Men så började man märka att det fanns en grupp unga killar som inte böjde sig. Och det här kommer att märkas, vet ni det? Vi böjer oss inte för att nu måste vi vara tuffa här för att vi ska gå emot andra. Det är kärleken till Gud. Jag säger det igen. Det är kärleken till Gud, den här överlåtelsen, branden i ditt hjärta, den kommer vara så stark så du behöver inte ens tänka så här, ska jag böja mig under det här? Du bara böjer dig inte. Du kan inte göra det. Och kungen försökte ju få Sadrak och Mesak och Abednego att kompromissa. För han säger, men böjer bara så blir det inga problem. Det kan vi bara böja er. Nu blir det bara jobbigt. Han tyckte ju om de hade höga positioner. Men vet du vad han säger så här? Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego och kungen, o Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. För Nebukadnessar hade sagt så här, om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken Gud kan då rädda er ur mina händer? O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så att vår Gud som vi dyrkar mäktigt är mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, och konung. Men om inte, så ska du veta, och konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Wow. Alltså det här tycker jag är kärlek. Det här är så kärlek, för de är så beredda. Vi kan offra allt. Och ändå i det här vet de, och nu ska du läsa Daniels bok själv, att när de inte kompromissar så blir Gud upphöjd. Och den här kungen säger så här, ni ska tillbe Daniels Gud, ni ska tillbe Sadrak och Mesak och Abednegos Gud. Och de ger dem gåvor och de ger dem upphöjelse. Och de till och med skickar ut brev i hela riket att de ska tillbe och ära Daniels Gud. Och brödernas Gud, därför de kompromissar inte. Och den kompromissen har sin kompromisslösheten har sin grund i den här stora, brinnande kärleken till Jesus. Vi kommer inte att klara av det här utan kärlek till Jesus. Och då står det så här att hans ansiktsuttryck förvandlades, alltså han blev arg. Och Herren sa till mig, ni ska inte bli rädd när djävulen är arg. Se det istället som ett tecken. För har vi kärleken i vårt hjärta, vi beskyddar det också. Vi hämnas inte oss själva. Vi strider inte med världens vapen. Vi köttar oss inte på olika sätt. Utan vi bevarar den här kärleken i vårt hjärta. Och det är vårt beskydd. Och Jesus säger ju att om de drar ditt namn i smutsen, om de förtalar dig, då ska du resa dig upp och fröjda dig. För att då aktas värdig att lida för namnets skull. Och det här måste vi klara av. Och jag vill säga idag att det är bara kärleken, den här kompromisslösa kärleken till Jesus, som gör att du och jag får värdighet. Och jag önskar att vi ska få värdighet. Och han blir så vred. Så han säger så här. Ugnen ska bli 7 gånger hetare. Jag ska säga. När ugnen blir 7 gånger hetare. Så testas vår tro. För det står. Gud ska luttra oss 7 gånger i ugnen. Så när alla de här sakerna händer. Så ska ni tänka. Tack gode Gud för luttringselden. Det som kommer ut i det här. Kommer att vara vackert. Gud vill ha en vacker brud. Inga huggtänder, inga klor. Inget kött. Nu ska vi försvara oss och nu ska vi greja. Och nu ska vi strida med världens vapen. De har vi lagt ner. För vi har fått vapen som är mäktiga inför Gud. Och det är kärlekens vapen. Bryter ner fäster, höga bollverk. Men vi ska strax sluta den här predikan. Ni får läsa den själva, för det är så fantastiska berättelser sen. Och det som har gripit mig kanske väldigt kraftfullt är den här Belsassar. Det var ju den här Nebukadnessars son. De drack sig fulla. De hade tagit med sig alla heliga kärl från Israel. Alltså alla heliga kärl hade de stulit och tagit med sig. Och så var de fulla och satt där och skrälde. Och så säger den här kungens son då, Belsassar, vi hämtar kärlen och så fyller vi dem med vårt vin. Och så tillber vi våra gudar. Och då sa Herren till mig för många år sedan, vi kan inte ta de okulta kärlen. Vi kan inte ta främmande religions kärl och fylla med vårt högheliga vin. Men de gjorde ju det. De drack och de skrålade och de tillbad sina gudar. Då kom det ett finger på väggen. En hand uppenbarade sig. Och de blev ju likbleka. Blev fyllda med fruktan. Ingen kunde tyda det. Ingen kunde tyda det. Men så kom de ju på, det finns ju någon som heter Daniel. Och han fick komma dit och så säger han, det som står här, Belsassar, är väldigt allvarligt. Och jag hade önskat att jag fick säga det här till din fiende. Men jag säger det till dig. Jag önskat att det här var ett ord till din fiende. Men det är faktiskt så att det är ett ord till dig. Och du är väg på våg. Och du är funnen för lätt. Och du ska förlora allt. Du ska förlora allt. Och när han säger det, då blir Daniel upphöjd igen. Och han ska få jättemånga presenter. Så behåll era presenter. Och han sätter dem till högre position i riket. Därför den kompromisslösa kärleken har med sig en överbevisning i den helige ande. Ser ni det här? Men nu är de inne i ugnen. Och jag till sist ska jag säga så här. Vi kommer att få gå igenom en del prövningar för att ha den här excellensen i våra liv. Men det ska inte lukta bränt av oss. Det ska inte lukta bränt. För det är inte skönt att höra profetiska tilltal som luktar bränt. Och man känner så att det här luktar inte gott. Alltså det var rätt i sak, men det var något som saknades. Har ni känt det någon gång? Alltså det var rätt sagt, det är rätt det här som säger. Men det saknas det allra viktigaste, det luktar bränt. Det är något som luktar här som inte är välbehagligt för Herren. Och nu har vi sagt i början så här, vi ska göra vårt hjärtas val. Vi ska inte förorena oss med det som finns i världen. Vi ska inte gå på världens vägar. Och vilket yrke vi än har ska vi få vår smörjelse, vår utrustning från Gud. De här killarna, de var duktiga. Så när de ska döda Daniel så har de ingenting att kritisera honom för. Ingenting. Men de kommer på en sak. Han dyrkar Gud. Det har vi kommit på. För han öppnar fönstret. Då ska vi gå och lyssna. Och så säger de, nu måste han dödas. För de hade något nytt sånt där skrivelse. Att alla som inte dyrkar kungen skulle dö. Ni vet lejongropan. Så tar Gud och stannar upp käftens girighet mot Daniel. Och han beskyddas här. Men nu ska vi ta till sist och se vad som händer i Ungern. Det var så varmt i den där ugnen så att folk brann upp som skulle kasta ner dem i ugnen. Och det står så här, de föll bundna ner i den brinnande ugnen. De föll bundna ner i den brinnande ugnen. Och det märkliga är när de kommer ut i brunnen eller i ugnen så finns det inga band som binder dem längre. Det var de som brann upp. Alltså det brinner upp mycket när du och jag kommer in i de här situationerna när vår tro får prövas med eld. Så där är många saker som bara brinner upp. Och det första som brinner upp är ju människofruktan. Men det andra som brinner upp är också att vi blandar ihop syndaren och synden. Alltså det är saker som bränns upp i våra liv och det är också det här med bjälken i vårt eget öga. Ni vet. Det brinner upp där i ugnen. Så när man kommer ut så känner man sig på bättre humör. Än när man hamnar i den där ugnen. Och så står det, och säger kungen så här. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste till hastigt och frågade sina rådsherrar. Var det inte tre män vi band och kastade i elden? Då svarade kungen. Jo visst och konung, och svarade om kungen. Då sa han, men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden. Helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudaston. Vem var det? Det var Jesus. Och det här är så fantastiskt att veta. Att det kommer att bli skillnad på världen och Guds församling. I vissa saker är det inte så stor skillnad, vet ni. Därför när kristna kommer i problem så strider de med världens vapen. Alltså det är samma kött överallt. Och då kan man ju vara from och säga, ja men vi är som de i världen. Då känner de igen sig. Men de ska inte känna igen sig, vänner. Alltså världen ska inte känna igen sig när de möter Guds församling. För de ska inte möta en jättehård, stridslysten personer. De ska möta en kärlek som har gett sitt liv. Och jag tror att det är någonting som kommer att hända nu. För jag hörde ju Herren säga, nu har du gjort det jag har bett dig. Och jag måste säga att det har inte varit lätt att vara så länge inför Gud och så många dagar i rad. Och jag tror Gunnar tycker att jag har varit tråkig. Har du det, Gunnar? Lite tråkig har jag kanske varit. Men vad gör Linda igen? Hon ber. Men han drog mig in i sin närvaro. Jag tänkte, när ska han tala? När ska han säga att det är någonting nytt som ska komma? Både i mitt liv och i församlingens liv. Och då sa han, nu kommer en tid av utrustning. Men säg till församlingen, säg till era partner, säg till alla era samarbetspartner över världen att ge ett gensvar för att rustas i en övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Och ni kommer att få en vise som är 10 gånger större än den vise som finns på universiteten och högskolorna. Ni kommer att få en smörjelse av skönhet och excellens som inte ens går att jämföra med det som finns i New Age. Inte behöver vi frukta New Age. Om ni har fått en smörjelse som är starkare, då kommer det att bli som i apostlagärningarnas tid. Att den här trollmannen som fick se de här undren och tecknen säger, kan jag få köpa det här för pengar? För han var så imponerad av det som skedde genom Filippos liv. Och det här är något som kommer. Men jag vet också att själv vet jag att det här, det är ett pris att betala. Och jag kände, det kan ju vara barnsliga pris också att man får lägga undan vissa saker som har tagit mycket tid i ens liv. Men jag kände att det var ett pris att betala, kände jag, när jag fick stanna kvar. Det var inte lätt heller. För att efter en timme eller två så vill man gå ur det där. Och så säger Herren, nej du måste stanna kvar. Du måste stanna kvar, men ge mig kraft att stanna kvar, ge mig nåd att stanna kvar. Och då sa han så här, du ska få lyssna till vissa lovsånger. Och det var några av dem vi sjöng nu då, några av de sångerna. Lyssna till den här sången, så stärker jag din ande, så stärker jag din själ. Och det var ofta sånger som jag kände förde in min djupare dimension av Guds närvaro och härlighet. Och jag kände så här, får jag inte se hans ansikte? Alltså då går det inte att tjäna Gud. Vi måste få se hans ansikte. För jag vill inte bara se hans händer. Jag vill inte se hans fötter bara. Alltså evangelisationen och helande tjänsten. Jag älskar evangelisation, fötterna. Och jag älskar ju händerna, helande tjänsten. Men Herren sa, jag sa till Herren, jag måste få se ditt ansikte. Annars kommer vi allihop att bli utbrända. Vi kommer att bli förstörda, vi kommer att bli bittra. Vi kommer att dra oss undan. Men om vi får se ditt ansikte, då har vi sett allt vi behöver se. Och då kan vi ge våra händer och våra fötter och allt det andra och lägga det på altarplatsen. Så nu vill jag säga tack till er på kanal 10. Läs gärna Daniels bok och gläd er över hur den kompromisslösa kärleken ger ära till Guds församling. Det finns förföljelse såklart, men det ger ära till Guds församling. Därför att det finns i varje människas hjärta en längtan efter renhet, vet ni det? Det är därför som mörkret vill att vi ska synda som kristna. Därför att det finns någon slags längtan. Man vill att vi ska synda. För då får man sanktion för sin egen synd. Och där behöver du och jag känna till i den här yttersta tiden. Men det är kärleken som är drivkraften till att vi kan upprätthålla renhet. Är det engelska här uppe? Och då underbart att få tala till er också som ser oss nu utöver världen, Israel, Afrika, som har samma tidszoner. Och också vet jag att många kommer att se också på andra tider det här. Och vi ska be för våra partner över världen, för många är i svåra lidanden och förföljelse. Att de inte ska lukta bränt, de ska inte strida, de ska vara så rena och så heliga. Att det ska bli en sån väldoft, alltså en sån väldoft så alla ska tänka, var kom den där doften ifrån? Var kom den där doften ifrån? Och det är för att himlen har mött jorden. församlingen har fått en koppling till den eviga världen. Så nu ska vi sjunga lite grann och sen ska vi be lite grann och sen ska vi ju ha församlingsmöte, men klockan är bara 12:30 så vi har några minuter kvar. Och så ska vi vara inför Herrens ansikte. Det spelar ingen roll vilken ålder du har eller vilken utbildning du har, för det här kommer inte att handla om det. Det handlar om hans smörjelse, hans utrustning. Så tänk inte att min kropp är svag eller jag är äldre eller något annat, utan ge ditt gensvar till Gud. Han kommer kunna använda dig oavsett kroppen. Och även om du skulle ha brutenhet i kroppen och fått stå i tro för helande, så hindrar det inte Gud att använda dig. Jag tror det som hindrar Gud att använda oss är våra ursäkter. Jag har inte tid, eller jag är för gammal, eller jag är för ung, eller jag har för dålig utbildning. Det här som Gud ska göra är en övernaturlig smörjelse som kommer att lukta så gott. Alltså det är nästan väldoft. Jag hörde att när Katrin Kohlman dog, det var de har skrivit om det, så hon älskade ju rosor. Så var hela hennes sjukrum, det var som att de hade kommit in i en affär där det bara fanns rosor. Alltså det var som en kompakt doft av rosor. Hon sa en gång så här: för varje trappsteg jag tar att ställa mig i smörjelsen, så dör jag på varje trappsteg för att ge utrymme för dig. Det är en excellent spirit. Så lägg ner alla dina mänskliga vapen. Alltså också ibland har vi vapnen på insidan också. Alltså vi måste liksom lägga ner vapnen som vi har på insidan. Kanske av oförsonlighet eller att vi är arg på någon. Eller det finns en gammal besvikelse. Lägg undan det. För vi går in i en annan tid för lammets skull. För lammets skull. Och en av mina vänner som jobbar som en hög position i samhället, hon sa så här till mig: Linda, vi ska inte tro att vi ska få ett bättre liv än Paulus. Och när hon sagt det flera gånger, då tänkte jag: gode Gud, jag vill helst inte ha ett liv som Paulus. Vilka fruktansvärda prövningar som han hade i sitt liv. Men jag vet ju också att vi tar inte och ska säga köper någonting eller går till Gud och säger: så här vill jag tjäna det, men inte så här. Vi kapitulerar. Och så får vi höra det här som Petrus fick höra: nu Petrus ska du få gå på en väg som du inte har stakat ut själv. Och jag tror ingen av er vill gå på någon väg som ni har stakat ut själv. Utan vi gör en överlåtelse så att Herren ska kunna staka ut vägen för den här församlingen. För det här uppdraget som vi har fått i den här yttersta tiden. Herrens kropp måste bli helad. Hans lemmar måste bli läkta. Och såren på hans kropp, de är ju helande. Men det finns sår som är av ett annat slag, som det blir en sorg i hans hjärta att det är så många sår. Och vi ska be också om en försoning, en smörjelse som ska få flöda. För vi kan inte ge försoning till folken i vårt försoningsämbete. Eller ge försoning till människor på politisk nivå. Om vi inte själva har fått del i den här försoningssmörjelsen. Och jag känner att vi ska ta emot den bara en liten stund här. Och få en förmåga, för Herren säger i andra Korinthierbrevet: jag har gett er försoningens ämbete. Mana på Jesu vägnad. Låt försoner med Gud. Han som inte har gjort någon synd. Han blev gjord till synd. För att vi skulle få del av hans rättfärdighet. Så jag ber dig Herre att en försoningens vackra, rena smörjelse ska få flöda igenom våra liv. Att vi ska få lägga undan allt som fortfarande skaver eller smärtar. Eller som på något sätt stör i vårt innersta. Vi lägger undan det för en högre kallelse, en högre smörjelse, en högre härlighet. Och vi längtar efter en excellent spirit. En övermåttan hög ande ska vila över våra liv. Och vi ska gå på hans vägar, och vi ska ha hans vägar i våra hjärtan. Kom helige ande.